Vi började ju, som Anton sa, en ny gudstjänstserie förra veckan som handlade om Guds rike. Och Anton predikade mycket bra om Guds rike är här. Han började lite med ett intro. Vad är Guds rike egentligen? Jag tänkte jag skulle göra det även idag. Liksom. Vad är egentligen Guds rike när vi säger det? Och Guds rike, det är, för det första så är det någonting som är väldigt centralt i Jesu tjänst. När Jesus går omkring och predikar och undervisar så kommer det här liksom upp om och om igen att han talar om Guds rike. Så det är viktigt för Jesus. Och han talar om det som ett rike man kan komma in i. Det är ett rike man kan vara nära. Men det är också ett rike man kan stå utanför. Och vi tänker ju rike. Då ser vi en fysisk plats med gränser framför oss. Guds rike är ju inte riktigt det. Det är inte Österrike. Eller Västerrike heller för den delen. Finns det något Västerrike? Nej, jag tror inte det. Det är inte en plats. Alltså någonstans så, när Jesus säger sina lärjungar, så här ska ni be. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Så hänger det liksom ihop, tänker vi. Att Guds rike är där Guds vilja sker. Enkelt uttryckt. Och Jesus, han säger så här. Guds rike är nära. Och jag tänker att det är därför som Anton predikade om förra veckan. Guds rike är här. Du och jag kan leva i Guds vilja i våra liv här och nu. Och vi kan få se hur Guds vilja, att Gud gör saker i våra liv och runt omkring oss. Men jag tror inte att någon av oss upplever verkligheten vi befinner oss i som att Guds rika, Guds vilja sker helt och fullt överallt hela tiden. Eller hur? När vi tittar omkring oss och tittar på våra egna liv så ser vi, ja men riktigt där är vi inte. Så det finns ju liksom en aspekt av att Guds rike är här. Men det finns också en dimension av att Guds rike kommer fullt ut. Där Guds vilja kommer att ske fullt ut. Och det är det vi vill prata om idag. Och jag tänker att det är när Jesus kommer tillbaka. Det som vi faktiskt precis läste i första Thessalonikerbrevet. Vilken dag det ska bli. I torsdags var jag på daglig träff och då sjöng vi en sång. Vilken dag det ska bli. Och då tänkte jag, exakt så. Den känslan vill man ha kring det här. Vilken dag det ska bli när Jesus kommer tillbaka. Guds vilja kommer att ske överallt. Det kommer inte finnas någon ondska. Ingen synd, ingen kamp, ingen nöd, ingen smärta, ingen död. Och någon kanske tänker, det där låter lite utopiskt. Kommer det verkligen kunna vara så? En plats som är så där. Eller snarare en tid som är så där. Ja, det är ju det som är det kristna hoppet. Det är ju det vi håller fast vid. Det är ju det vi tror. Att en dag så ska vi få kliva in i Guds rike fullt ut. Guds rike är här, men Guds rike kommer också. Och jag vill prata om två grejer kring detta med att Guds rike kommer. Och det första är att Guds rike kommer genom Jesus seger. När vi tittar på våra liv så tänker vi kanske att det inte direkt alltid är seger. Jag minns en man när jag växte upp, man frågade honom hur är det? Då sa han alltid, det är seger, sa han. Och jag minns att jag tyckte det var lite konstigt det där. Alltså vadå, vad menar han att han alltid liksom bara, woohoo! Fast det var han som sa seger då istället, för att göra det uttrycket. Jag tittar på mitt liv och tänker, jag tittar på den här veckan som var nu, så tänker jag, ja, det var seger. I vissa stunder. Men jag ser också att det var förluster i andra stunder. Vissa grejer blev bra och andra blev verkligen inte bra. Och jag tänker lite att det är så här, ja men det gäller ju inte Modo då, för de har ju bara vunnit den här veckan. Som en liten parentes, Christian. Men allvarligt talat, när jag tittar på mitt liv, så är seger och det är förlust. Det är på något sätt som att segrarna kantas av förluster. Det är på något sätt som att mina segrar, det blir liksom, det blir aldrig så stort och så bra så att det bara fortsätter att flöda i den här segern. Utan visst finns det alltid förluster i det. Kanske kan du känna igen dig i det. Och då tänker jag också på så här sociala medier-konton där det flashar förbi så här citat från framgångsrika ledare. Så står det så här någonting i stil med, ja, men du måste misslyckas för att du ska kunna lyckas. Du måste liksom gå igenom en massa såna här steg först. Och det kommer vara motstånd och det kommer vara förluster, men sen kommer segern. Och det kan ju vara sant. Men jag tänker att vi tar en liten annan ingång, vi som är kristna, i vad segern egentligen innebär och förlusterna. Paulus, han skriver i det första brevet som vi har bevarat till församlingen i Korint. Det som vi kallar första Korinterbrevet. Kapitel 15 i slutet på det brevet. Han säger i brevet, varför jag säger så är för att han säger i brevet att mitt brev som jag skickat till er, så han har förmodligen skickat ett brev innan också. Men det här vi har bevarat och vi därför kallar det första. Då säger han så här, skriver han, vad jag menar är alltså detta. Oj, förlåt. Första Korinterbrevet 15 och vers 50 läser jag nu. Vad jag menar är alltså detta, syskon. Kött och blod kan inte ärva Guds rike och inte heller kan det förgängliga ärva oförgänglighet. Kött och blod, du och jag, våran kropp, det vi är som människor, vi kan inte ärva Guds rike. Vi är förgängliga. Vi har brister, vi har ett slut. Vi är liksom syndiga människor. Vi kan inte ärva Guds rike, skriver Paulus. Och då kanske någon känner, men det här, det går inte att leva i Guds vilja om man är så här. Okej, okej. Då är det kört för mig. Är det den känslan ni får också? Jag fick det faktiskt när jag läste det här. Det förgängliga, det som kommer förgås, måste liksom övergå i oförgänglighet för att vi ska kunna kliva in i Guds rike när det kommer fullt ut. Som tur är så stannar ju inte texten här. Och ett vanligt misstag med att läsa Bibeln är att man tar en vers och så läser man den och så tänker man, det här är det det bygger på. Och så kan man tänka jättemycket som faktiskt inte står för att man läser inte vidare i sammanhanget. Vi ska läsa vidare. I vers 51 får Paulus fortsätta skriva. Men, vilket skönt ord, eller hur? Men jag berättar en hemlighet. En del av oss kommer inte att dö. Men vi ska alla förvandlas blixtsnabbt. På ett enda ögonblick när den sista trumpeten ljuder. För den kommer att ljuda. Och då uppstår de döda i oförgänglighet. Och vi förvandlas. Det förgängliga måste kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet. Och när det förgängliga har klätts i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då har det som står skrivet gått i uppfyllelse. Döden är uppslukad och besegrad. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden och synden får sin kraft från lagen. Men tack Gud som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Guds rike kommer genom Jesu seger. Och det kan vi stå på. Det kan vi vara trygga i. När Paulus skriver det här så menar han ju om att plötsligt så får jag ju hopp istället för att känna att det är kört. Det vänder ju från att, ja, okej, det är inte jag som ska se till så att jag liksom kommer dit. Utan tack vare Jesus seger så får mitt förgängliga vändas i oförgänglighet. Mitt dödliga blir odödlighet. Visst är det starkt när han plockar upp de här citaten från Jesaja och Hosea i Gamla testamentet. Han skriver, döden är uppslukad och besegrad. Och så de här retoriska frågorna, död, var är din seger? Död, var är din udd? Synden, det är dödens verktyg. Det är det som försöker hugga tag i oss och dra oss in i mörkret. När jag tänker på min vecka som var så tänker jag, men synden är det som drar mig bort ifrån Gud. Det är det som försöker få in mig i mörker, i elände, i död. Effekten av synden blir döden, men effekten av Jesu seger är liv. Precis som ljusen igår på allhelgona kvällen lyser i mörkret. Det som Heidi pratade om här framme. Ljuset lyser i mörkret och mörkret kan inte släcka ljuset. Och på samma sätt lyser Jesus seger genom allt det mörker vi ser runt omkring oss. Och det som vi ser i våra egna liv. Jesus seger lyser starkare. Det är inte vi själva som gör oss odödliga. Det är Jesus. Guds rike kommer. Det kommer när Jesus fullbordar den seger han redan har vunnit på korset. Döden kommer inte ha någon makt längre. Syndens udd är bruten. Vi går fria. Och jag tänker att de här små segrarna vi ser, det som vi faktiskt märker att Guds rike är här, det är de här segrarna vi faktiskt vinner när Gud gör någonting i våra liv och i andra människors liv, kanske genom oss. Allt det är liksom försmakningar på evigheten när Guds rike kommer. Jag vet inte om det heter försmakningar i plural, men det är, jag säger det ändå. Ni fattar vad jag menar. Om en människa blir frälst så är det en försmak på Guds kommande rike. Den räddning som väntar oss där. Om en människa blir helad i sin kropp så är det en försmak på Guds kommande rike. Det är fullständiga helande som vi kommer uppleva där. Om en människa blir upprättad, befriad från kamp och synd och kanske missbruk och vad det kan vara, så är det en försmak på Guds kommande rike och den fullständiga befrielse och upprättelse som vi ska få uppleva där. Så då tänker jag så här. Min ingång i att livet innehåller vinster och förluster, det är att förlusterna, även om de är många i ditt liv och i mitt liv, så vet vi vem som vinner seger. Och då är förlusterna i det här livet, då väger de lätt jämfört med den vinst som väntar oss. De kan vara jättetunga. Det kan kännas som att det är en jämn kamp när vi tittar på våra liv och omvärlden. Och det onda och mörkret kan vinna sina slag. De kan vinna sina battles. Men vi vet vem som har vunnit seger. I kriget, i striden. Och det är Jesus. Är det någon som känner att amen? Ja, tack. Härligt. Jesus seger gör att Guds rike kommer. Och det gör att vi får hopp. Och det är min andra punkt. Guds rike kommer och det ger oss hopp. Där vi är nu. I våra liv, i den här tiden. Och därför är allhelgona en fantastisk högtid. För att den inte bara liksom är sorg och smärta över dem man har förlorat, utan också en påminnelse om det som väntar oss. Det hoppet vi har. Och när jag tänker på det här riket som ska komma, då tänker jag på Uppenbarelseboken. Det 21 kapitlet. Uppenbarelseboken, vi vet, är en sån bok som är, det är så otroligt mycket bildspråk. Och det är bilder som vi har så svårt att förstå. Vi som lever 2000 år efter det skrevs nästan. Men det finns också grejer som blir väldigt sådär raka, tydliga. Och vi ska läsa från Uppenbarelseboken 21 och vers 1. Sedan såg jag en ny himmel och en ny jord. För den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud. Den var smyckad som en brud för sin brudgum. Jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu har Gud sitt tält bland människorna. Han ska bo tillsammans med dem och de ska vara hans folk. Ja, Gud själv ska vara hos dem. Bara pausa lite där och vi bara säga att det är fyra olika sätt den här texten säger i samma mening att Gud kommer vara så otroligt nära oss. Och det, bara det gör att jag blir så här, oh, gåshud. Alltså vi kommer få vara så nära Gud när vi kommer in i evigheten. Och så står det, han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och inte heller någon sorg eller gråt eller plåga. För det som en gång fanns är borta. Han som sitter på tronen sa, se jag gör allting nytt. Och sen sa han, skriv ner detta. För dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa vidare till mig, det har skett. Jag är alfa och omega. Början och slutet. Jag ska låta den som är törstig få dricka ur källan med livets vatten helt gratis. Och jag tänker på det fantastiska Jesus gjorde när han gick på jorden. Och jag hör berättelser om vad människor får vara med om i vår värld idag genom den helige ande. Och så tänker jag, tänk den dagen. Hur fantastiskt ska det inte bli då? Man ser allt det fantastiska som händer redan nu. Allt detta är en försmak på Guds kommande rike. Jag tänker att den här uppenbarelseboken, som sagt, det är mycket som blir liksom otydligt och vi förstår inte riktigt vad kan vi tänka när vi läser. Men här, det blir ganska rakt och tydligt. Gud ska bo med oss i det nya riket. Och i det riket kommer inte sjukdom, inte tårar, inte lidande, inte synd och ingen död finnas mer. Varför blir inte alla helade då i vår tid? Varför blir inte alla befriade? Jag vet inte. Men det jag vet är att då kommer vi bli det. Blir du helad här på jorden så vet du att det kan bli sjukdom igen. Blir du upprättad här på jorden så kan du fortfarande falla efteråt. Men där när vi kommer dit, då kommer det vara det här helt upprättade, helt och fullt helade. Och det ger mig väldigt mycket hopp. Jag har inte gjort någon vetenskaplig undersökning kring detta jag ska påstå nu. Men jag är ganska trygg i att det ändå är så. Kära ordförande här i församlingen, han gillar att plocka fram vetenskapliga undersökningar och sådär. Jag är inte lika bra på det, så jag tar lite mer så här, bara rycker ur ryggmärgen lite. När jag tänker så här, de sånger som skrevs för ungefär 70-80 år sedan och lite längre tillbaka, jag tror att det var en större andel av dem som handlar om hoppet, om evigheten, än de sånger som skrivits de senaste 30 åren. Det kanske är någon som känner jag vill protestera, men jag tror faktiskt inte det. Jag tror att ni kan känna igen er i det. När vi tänker tillbaka på äldre sånger så är det oftare så att de fokuserar på detta. Och jag tänker inte att det är fel eller rätt, det säger jag ingenting om. Utan det jag säger är att det beror ganska mycket på vilken tid man lever i. Hur mycket man fokuserar på det hoppet vi har som ligger framför. De senaste 30 åren i vårt land i Sverige så har vi haft det ganska bra. Tiden innan det, för 70-80 år sedan, då var det krig, världskrig. Det var också tider av svält i Sverige, om vi tittar ännu mer tillbaka. Sjukdomsperioder och så vidare. Och det är klart, nu då, 2022, 2020 och framåt, så har det ju blivit mer aktuellt för oss. Med den typen av problematik, med covid och krig som kommer närmare oss och så vidare. Men jag tänker att det ändå finns någonting i att när man lever i en tid där man blir mer pressad, då sätter man mer fokus på det hoppet man har. I torsdags hade vi besök av Anders Sundström från Open Doors. Open Doors är en organisation som jobbar med att kartlägga hur det ser ut för förföljda kristna över världen. De jobbar också med att åka ut så här och informera församlingar och kristna i Sverige om det och över världen. Och de jobbar också stöttande för dem som faktiskt utsätts för förföljelse. Och när han berättar hur antalet förföljda kristna i världen enligt deras undersökningar har gått från att vara 215 miljoner 2018, för 4 år sedan. 215 miljoner kristna som blir förföljda för sin tro. Det är många. Men han berättar att det har ökat nästan det dubbla till 380 2022 på bara 4 år. Och då kände jag, det här gör mig ledsen. Att det är så många människor. Och så fortsätter han att berätta och säger, ja, och det vi tyvärr ser, det är att det inte bara blir mer utbrett i de länder det är förföljelse, utan det blir också allvarligare i väldigt många länder. Att det blir hårdare. Och det där tog tag i mitt hjärta och jag kände det här. Vi måste göra vad vi kan. Be för de förföljda. Vi måste försöka stötta dem som vi kan. Men så lyfter han också hur mycket det finns som du och jag kan lära oss av dem. De som lever i den situationen att de, ja, men på väg till jobbet, om de nu ens får ha ett jobb som kristna, vet inte, kommer jag komma hem idag? Eller vet inte, när jag kommer hem, är min familj kvar? Eller som inte vet om de kanske kommer bli tagna och slängna i fängelse utan rättegång, utan ens ett åtal, utan ens veta varför hamnar jag i fängelse? Eller kanske till och med förlorar sitt liv. De människorna, varför de ändå fortsätter att berätta för andra om Jesus. Han berättar om en kvinna i Nordkorea. Hon var tvungen att fly därifrån för förföljelsen blev så stark för henne. Så hon åkte till Kina, och Kina är ju inte liksom världens mest fria land heller direkt. Men när hon var där så hade hon liksom kunnat stanna där eller flytt vidare någonstans. Men det hon enda hon ville var, jag vill åka tillbaka till Nordkorea. Trots hotet som vilar över henne. Och då tänker jag så här. Hon hade blicken fäst på hoppet. Det spelar ingen roll. Min liksom ateistiska kommuniststat som hon tillhör då. Och andra kristna i andra länder som kanske har diktatorer som är på dem. Radikala islamister eller hinduer. Eller släktingar. Eller rebellgrupper. Eller vem det nu kan vara. Som försöker hota dem. Slänga dem i fängelse. Ta deras liv till och med. De kan göra det, men de kan aldrig ta ifrån dem deras hopp. Och jag tänker att det är det som bär dessa människor. Det är ett så starkt hopp. Det är ett så starkt vittnesbörd för mig. Att det finns människor som väljer att uthärda detta. För att de vill att fler ska få det här hoppet. När vi är här idag, så tänker jag, vill vi ha det här hoppet? Det hoppet består inte i att du ska göra massa saker, utan det hoppet består i att vända dig till Jesus. Han som redan har vunnit seger och som kommer fullborda den seger när han kommer tillbaka.